Hjärtligt välkomna till det här seminariepasset där vi ska prata mycket nyheter men också lite annat från vår organisatoriska del av internet. Tittar vi på något som vinter kommer att behandlas mycket idag, de svenska internetorganisationerna, så kan jag säga att jag heter då... Ja, det finns till och med. Det borde du känna till, Curtis, för du är med där. Jag heter Torbjörn Karlsson och är sekreterare i den svenska underavdelningen, den svenska chapteret då, som heter ISOC-SC. Tar man och fortsätter på den här svenska delen så har vi ju Patrik där som ordförande för föreningen Snus. Och Curtis som är ordförande i SOF, Swedish Operators Forum. Loa Magnus tror jag inte har en officiella roll, i alla fall inte i svenska föreningar som har anknytning till internet.
Nej.
Men i den stora världen i den stora världen så har ni era roller. Så jag tänkte att vi börjar med, innan vi verkligen tar igång det här då med det vi ska gå igenom idag. Jag har delat in det i tre egentligen underkapitel. Jag tänkte först att vi ska titta lite på den här organisatoriska delen och sen därefter lite mer på teknik och sen de stora frågorna. Under hela passet så är ni hjärtligt välkomna med frågor när som helst. Så vill ni fråga något så gör ni det. Sen kan det vara bra då att vänta på mikrofonen så att det kommer med på bandinspelningarna som vi gör här. Och så håller vi tummarna för att tekniken i det här rummet funkar bättre än föregående pass. Då spökar jag allt här. Men... nu är PC:n uppdaterad och så vidare. Jo, då tänkte jag så här, mina herrar, att ni utifrån denna bild reder ut var ni befinner er på kartan och vad ni gör och i förhållande till helheten här. Så jag tänkte börja med Magnus, för att i mitten på den här bilden så har vi ISG. Varsågod, Magnus Westlund.
Tackar. Ja, ISG. Vi har ju ansvaret att godkänna det tekniska arbetet som ITF producerar. Och ISG består ju idag av 15 Air Directors. Jag är en av dem, sitter för den ära som heter Transport tillsammans med en kille till från Tyskland. Och här jag syns inte med, men varje område har ju ett antal arbetsgrupper. Transport är idag relativt liten sen vi splittade av och skapade nya områden för real-time applications och infrastructure. Right. Så att, men vi har i alla fall 12 arbetsgrupper idag. Där sitter jag i alla fall i ISG och med områdesansvaret för transport.
Ja. Och vad innebär ett uppdrag? Är det att läsa drafter hela dagarna i ända?
Det är väl hälften management, hälften... Ja, det är mer management än review. Men reviewdelen är viktig. Vi är ju så att säga, sista instans och ser till i alla fall att framförallt review mellan områden har funkat. Det är väl kanske våra viktigaste till så att viktiga saker inte glöms bort. Det görs det ibland, men oftast lyckas vi... ser i vårat sista steg, men det är ofta ska det upptäckas mycket, mycket tidigare så att det inte går den extra tiden och att folk behöver gå tillbaka och se om sitt arbete på grund av att säkerhetsområdet, till exempel, ni har glömt säkerheten till och inte gjort tillräckligt mycket eller något annat liksom. Det. Men annars är det framförallt att se till att arbetsgrupperna och deras ordförande gör att det går framåt där liksom och snackar med dem och se till att saker fungerar. Se till att det blir vettiga möten och annat.
I din anställning på Ericsson, är det reglerat hur mycket tid du lägger på ditt arbete i ISG?
Jag har väl frihet att ta upp till 100% idag. Så att det...
Blir det det också?
Jag skulle säga att det jag ligger idag och kör på ungefär 90% av min normala arbetstid, fulltid liksom. Så att... Men... nej, det blir verkligen bara lite, ungefär 10% till. Så att. Sen är det ju oerhört varierat beroende på vilken tid på året det är. Precis innan möten är det alltid mycket. Liksom, så att, Och det är ju ett möte nu om en och en halv vecka, så att...
Okej. Man tittar här i då hierarkin, så har vi då Internet Architecture Board ovanför dig. Och där har vi de två nästkommande som ska få presentera sig. Vi börjar med Kurt-Erik Kurtis Lindqvist.
Jag täcker faktiskt in halva den där sliden, men jag ska vara helt ärlig. Du har ju en massa andra bollar, boxar där. Dels IAOC, som alltså står för Internet Administrative Oversight Committee, som alltså de som håller i pengarna för ITF, och som en ISOP, så Patrik här borta, han är den legala hemvisten för ITF, så om någon söker efter en organisatorisk juridisk hemvist, så är det ISOC som fungerar som juridiska hemvisten. Men de som fungerar som den faktiska styrande organen, både pengar och budget och dagliga operations, är då vår IRD. Den här bilden har jag gjort, den är ganska gammal, så jag ska göra en ny update nästa oktober. Där IAD står för Internet Administrative Director, som alltså sköter planering av ITF-möten och löpande säkerhetsbehovsfrågor och så vidare. IAOC som är styrelse över den här IAD, och vad håller då i, vad är det, budget och pengarhantering? Där råkar jag vara en av medlemmarna. Sen är jag också medlem av IAB, och så sitter jag också och leder ett antal arbetsgrupper. Det som kanske saknas på den här bilden, som kan vara lite intressant att för er att fråga Lars om lite senare, det är ju faktiskt en... Vad sa du?
Vad sa du?
Magnus.
Jag tar tillbaka det där. Magnus. Så transporter. Lars och Magnus, det spelar ingen roll. Jag såg att vi sitter bort transport nu. I alla fall, det man har gjort på senare tid, och det man har alltså för att underlätta ISGs arbete, har man infört en process där arbetsgruppsordförande gör mycket mer av det jobb, det förarbete vad gäller standarder som man gjorde tidigare, vilket jag tror har hjälpt ISG väldigt, väldigt mycket. Det betyder att som arbetsgruppsordförande, som jag också är, så har man nu en mycket mer involverad i att ta ett dokument från ett förslag till en färdig standard, där arbetsgruppsordförande idag faktiskt coachar igenom de här dokumenten förbi ISG och faktiskt jagar på de här stackars ISG-medlemmarna att faktiskt inte bara låta dokument ligga och skräpa i flera år, utan att faktiskt kommer igenom det här. Men det kanske Magnus kan prata mer om sen då. Men bortsett från det, så är det också medlem i IAB, vilket det Tobbe började säga.
Ja. Och om vi då hoppar över till Loa, så kan väl du utveckla lite mer vad du och Kurtis gör i IAB.
Ja, jag vet inte så mycket vad Kurtis gör i och för sig, men IAB har jag väl en lite pejl på. Först och främst så är jag då, förutom IAB, så har jag ett sån här arbetsgruppsordförandeuppdrag i MPLS-arbetsgruppen. Och i IAB just nu så, ja, det händer en massa saker. Tyvärr så händer det saker som inte så där riktigt entusiasmerar. Just det, kan du säga det igen? Vi har en hel del sådana här appeal som ligger på våra bord, som är alltså överklagan av ett eller annat beslut som ISG har fattats. Och det liknar lite grann en denial of service attack på oss. Det vill säga, det går åt väldigt, väldigt mycket tid, och man måste vara en hel del insatt i hur amerikansk juridik, eller åtminstone tänkande runt amerikansk juridik, fungerar. Får man vara med och fatta beslut eller inte? De där sakerna. För just nu så ligger det en backup på rätt många sådana, en backlog på rätt många sådana. Mm. Och det är ganska nytt. Det är under de senaste 2 åren där har hänt. En annan sak som IAB gör, som är betydligt roligare, det är appointments åt olika håll. Vi utser Vi utsåg PAF till medlem i ISOC Board för ett år sedan. Vi är formellt godkännande utav ISG. Så sen när det nya ISG kommer in, så har det passerat IAB och fått ett formellt godkännande där. Det vi har gjort under senare tid är också att vi har tagit i lite med tekniska frågor. Vi har kört 2 workshops i år. En runt unwanted traffic som gick i mars i Los Angeles, och en förra veckan som gick i Amsterdam. Och det är väl lite grann en ambition av IAB att komma tillbaka i det här området och faktiskt så att säga vara mer architecture board än appointment board. Mm. För min egen del så har det blivit så att jag har hamnat rätt så mycket i fåran att hjälpa till att hantera IT:s relationer med andra standardiseringsorganisationer. Och där finns det nog en pil som jag tror att Curtis kunde lägga till i sin bild, för det är rätt aktivt just nu. Vi har
ITUT till exempel.
ITUT är den som vi har. ITUT är väldigt enkelt, för det är helt formellt. Det är inte helt sant, men det är så här, klarar man den formella biten mot ITUT så klarar man allting annat. Det är lite svårare med andra organisationer som inte är så här formalie fixerad som ITUT är, till exempel. Men just nu så jobbar vi med rätt många sådana här relationer. Ja.
Ja. Då var det som så att i fjol, det var ju också PAF, Patrik Fällström, IAB-member. Men som jag ser det, om jag tolkar det här, eftersom jag ser ISOC som huvudman för allt, så har du avancerat eftersom du nu sitter i Board of Trustees. Patrik, håller du med om att du är sparkad upp på ett intressant?
Ja, jag väl, har väl jag har ju varit i de flesta av de där boxarna.
Ja, verkligen.
Jag började som arbetsgruppsordförande 95 eller något sånt där, ja. Tror jag, 94-95. Och sen satt jag i ISG i en massa år, och sen i 5 år, och sen var jag i IAB i 3 år. Och nu är jag då, från och med i juli i år, så sitter jag, är medlem i ISOC Board of Trustees, som är då IETF har, det är alltså flera olika sätt man kan hamna i ISOC Board of Trustees, för det är olika constituencies kan man säga, alltså var och en utser representanter till ISOC Board of Trustees, och IETF utpekar en person var tredje år, så det är en treårig position jag har sedan i somras. Ja, man kan väl se det som en uppåt kanske, eller bestraffning, eller liksom vad man nu vill se det som. Men det är väl ja, det är inte så mycket mer att säga om det då. Men vad är det vi håller på med då?
Ja,
nästa fråga.
Ja,
ja, just det, vi, ja, förutom att vi försöker hålla ordning på, som Curtis sa, det juridiska runt IETF. Och nu som vi har den här organisationen som Curtis berättade om, så gör ju ISOC i praktiken inte så där jättemycket egentligen. Utan nu finns det en separat grupp som faktiskt tar hand om det praktiska. Däremot är det ju naturligtvis så att rapportering av vad som händer där sker till oss. Och ja, då, jag har ju bara varit med nu sedan i juli, så det är inte så där jättelång tid egentligen. Det är bara ett ansikte-till-ansikte-möte som jag har varit med på. Men än så länge så liksom, det finns ingen anledning för oss att lägga oss i vad de håller på med. Och mikromanagement är någonting som jag hatar. Sitter man i en styrelse så ska man ge fullkomligt 17 i. Man ska ställa krav på vad vd ska leverera, men man ska inte lägga sig i vad företaget gör. Så kan man säga. Och det är tillräckligt många ISOC-styrelser som har den åsikten, även om det naturligtvis finns de som tycker att man ska hålla på med mikromanagement också. Så det är den ena saken vi håller reda på. Den andra saken vi håller reda på är att ISOC Board of Trustees tillsätter också personerna i styrelsen för något som heter PIR, PIR, som är det registry som handlar om toppdomänen org. Och det är då den andra, kan man säga, juridiska benet från ISOC, förutom ISOC själv, som kan vara rätt intressant att känna till. Och naturligtvis är det så att en stor del av ISOCs ekonomi innebär ju då att det kommer pengar, avkastning från PIR.
Ja, just
det. Så är det. Så vad är det vi håller på med då? Jo, vi jobbar ju, kan man säga, med själva huvudgrejen som vi försöker göra med ISOC, som vi ser som vår roll. Det är ju att se till att fler förstår vad internet är. Det är liksom summeringen. Att sprida kunskapen om internet, och det innebär dels att vi försöker stödja och stötta kurser, utbildning och outreach-program i u-länder. Försöker ju sponsra all möjlig den typen av liksom, möten som Sanog, som är då vad ska man säga, sydöstra del,
South Asia.
Sydasien, ska man säga, just det. Indien, Pakistan, alltså den delen. Med deras möten. Vi försöker stödja lokala möten i andra delar i Afrika. Och vi betalar faktiskt resan till IETF och en del andra möten för folk från utvecklingsländer, så att vi stöder det ekonomiskt för att få som del i den utbildningen. Alltså att lokalt kan det väljas en 3-4 personer i olika länder som alltså handplockas, som sen får betalt, resan betalt och allting för att kunna komma och få en högre, alltså till också ITF-möten och RIPE-möten och sånt där. Sen försöker vi öka kunskapen, inte bara då vad gäller de som är nya tekniker, också bland regeringar och motsvarande saker. Och det är väl bland annat därför, gissar jag, som jag har hamnat här, eftersom jag de senaste 3 åren har spenderat 20% av min tid åt näringsdepartementet och även jobbat en del åt Bryssel, att det är väldigt mycket sånt vi gör.
Ja.
Vi gör väldigt, väldigt mycket uppvaktningar, försöker vi göra. Vi har ju formell representation, ser vi till att ha folk på plats, både vad gäller ITU som nu har sitt, inte ITUT utan alltså ITU, har sitt plenipotentiary som kommer här nu i november, som ett möte de håller på 4:e år, där de helt enkelt gör en charter för de nästa 4 åren.
Ja.
Så att det där jobbar vi väldigt mycket med, vad är det ishockeyen, vad är det, alltså mer positionspapper om vart är internet på väg.
Mm.
Och på så vis så är vi ju också del i den här VCS-processen väldigt mycket och väldigt extremt aktiva där. Och nästa steg i VCS-processen är ju det här IGF-mötet som ni har hört flera har pratat om tidigare. Jörgen Samuelsson har pratat om det bland annat. Och då är det då IGF-mötet i Aten som faktiskt är nästa vecka. Och det är faktiskt så pass slumpmässigt då att först är det internetdagarna, sen är det IGF i Aten, sen är det samtidigt plenipotentiary och IETF. Det är lite otydligt att ITU har sitt möte direkt efter IGF, för det finns ju naturligtvis en möjlighet att oavsett vad som sägs på IGF-mötet, som alltså inte är ett möte där det kommer fattas beslut utan bara ett diskussionsforum, så finns det ju möjlighet för de delar av ITU som inte gillar IETF och IETF-typen av organisationer, där alltså inte regeringar har formellt deltagande utan alla har samma röst, så kommer naturligtvis, är vi oroliga för inom ISOC, att oavsett vad som sägs på IGF-mötet så kommer det användas emot IETF. Att, och motsvarande, att IGF är en misslyckande, mycket bättre att vi gör det inom ITU. Så att det håller vi på att jobba väldigt, väldigt mycket hårt just nu då, för att få ha PR-maskineriet och alla papper skrivna redan. För vi vet ju vad som kommer hända under plenipotterna inom ITU, så vi kan gärna skriva papperna innan liksom. Så är det klart.
Tänkte, ni som har varit med länge här, vad ser ni? Det har ändrats lite organisationsstruktur, men egentligen inte så mycket under de år ni har varit med. Vad är nackdelarna med den här organisationsstrukturen?
En fråga där nere.
Förlåt. Ja.
Jo, nämnde det här med utveckling för u-länder och liknande. Men ja, när amerikanska politiker uttalar sig att internet är en massa tuber, hur hanterar ISOC och liknande politiska problem i form av dumma politiker?
Först och främst kan jag säga att av alla de här organisationerna så försöker vi i varje fall inom ISOC med de heltidsanställda vi har. Vi har alltså, till skillnad från ITF så har vi folk anställda. Så försöker vi i samarbete med ITF att fånga upp den typen av saker, så att, liksom, så att Curtis och Lova kan hålla på med sina appeals, som de tycker är så roligt då. Och sen tar vi då och försöker prata med politikerna istället. Så att vi försöker ju fånga den där typen av saker. Men vissa saker är ju så snurriga så att man inte ens behöver svara på dem, tycker man. Men vi håller på ihop med, vi har en del diskussion till exempel med IAB om hur vi ska kunna få snabbare reaktioner från ISOC, som fortfarande innehåller en teknisk beskrivning till exempel som inte är i konflikt med vad IAB säger. Och där försöker vi hitta en metod där våra anställda, där vi ställer upp med resurserna utan att skapa mer arbete för IAB till exempel.
Okej. Var är Joakim där nere?
Ja, hejsan. Joakim från PTS. Jag har en fråga här, kanske lite okunnig. Jag är lite nyfiken ändå att få ett svar. IETF är ju inte utritat på den här rutan överhuvudtaget.
Vem?
IETF. Men de gör ju, vad jag förstår, de här RFC:erna då ju. Men vem är det som håller ihop som arkitekturen runt internet?
Vänta, kan du hålla mikrofonen närmare munnen? Vi hör inte vad du säger.
Hallå?
Tack så mycket.
IETF saknas ju i rutorna där uppe. Och ITF gör väl RFC:erna som är liksom spesarna kan man säga då för internet. Vem är det som håller ihop liksom arkitekturen för runt internet? Är det ISG då som beslutar RFC:erna eller Architecture Board? Är det ITF som håller ihop det? De syns ju inte ens på bilden då.
Jag ska släppa en liten nyhetsbomb här. Det finns inget ITF.
Juridiskt finns inte det, det vet jag också.
Det är en illusion. Så här är det. Ungefär sådär, 1300 människor träffas slumpvis tre gånger per år någonstans och diskuterar teknik. Det kallar vi för ITF. Till det här hör det en massa mailinglistor som de snälla grabbarna på ISOC betalar för, som stöds och koordineras av det här IOC. Aktiviteten på de här mailinglistorna brukar man oftast samordna med diskussionerna på de här mötena tre gånger per år. Det här kollektivt kallas för ITF. Alla vi här inne är en del av ITF. Bara så du vill eller inte så är du medlem i ITF. Eller inte. ITF är alltså ingen, det finns ingen juridisk organisation som heter ITF. Det finns ingen organ som heter ITF. Det finns ett trademark som heter ITF som ägs av ISOC. Sen inte så hänt länge tillbaka faktiskt. Det finns domännamn som hör till det här trademark som också ägs, som ägs inte av ISOC utan som ägs av ett. Det finns alltså en stiftelse som heter exakt vad den heter kommer jag inte ihåg. Jag sitter med i stiftelsen, men den heter The ITF Trust. Varför det gjort så här en väldigt lång och komplicerad historia. Så någon gång ska vi nog, vi som var med och förhandlade fram det här, så skriva en bok om det här. Men det är alltså så att du ska skilja på RFCR. RFCR är en dokumentserie som publiceras av ISI, alltså University of Southern California Institute for Information Science, Informational Sciences eller något sånt. De äger en dokumentserie som heter RFCR. Allt som publiceras som RFCR är inte dokument som kommer från ITF. Det finns andra dokument som också publiceras som RFCR. Och däremot har ITF, eller det här dokumenten som passerar ISG och som förhoppningsvis då aldrig blir överklagade till IAB, de publiceras också som RFCR. Sen finns det då Independent Submissions som publiceras som RFCR. Det här, båda som publiceras, det görs att alltså det publiceras av den här ISI i Monterey. Nej, Monterey, Marina del Rey, va?
Marina del Rey.
ISI i sin tur har alltså något, en grupp de kallar för RFC-editor. RFC-editor betalas idag via IOCs budget, det vill säga ISOCs pengar egentligen, under ett kontrakt med ISOC. Det här kontraktet har gått ut. Och innan den 1 november måste vi meddela vem som blir ny RFC-editor. Och det här har varit uppe för en request for proposals. Det har kommit tre bud, ett från ett indiskt företag, ett från ett amerikanskt företag och ett från ISI. IOC har, jag har läst mejl de sista timmarna, men vi har fortfarande inte publikt sagt vem som har fått det här kontraktet. Men vi kommer att måste tala om det här för den 1 november. Och det är alltså den nya editorfunktionen för att göra det här, publicerande av dokument.
Men de dokumenten som du pratar om, som du tror att det som jag tror att du menar med ITF-dokument, de som arbetas fram, liksom arbetsgrupperna, då är det som så att arbetsgrupperna arbetar fram ett dokument, och så när man tror att det finns konsensus så lämnas det över till en area director som sitter i IESG. ISG diskuterar det hela. Nu berättar jag det som ni borde diskutera istället naturligtvis, så vi kanske ska göra en handover här.
Ja, så sagt, när en arbetsgrupp gör ett dokument blir publicerat så granskar R-direktorn, och om den tycker att det är okej så skickar man vidare för granskning av hela ISG. Och om ISG då inte finner någonting som är emot publicering så blir dokument publicerat. Så här kan man ju säga att det finns publicering av olika typer av dokument. Dels har man det som är standards track, som är alltså mer än för standard, som kan ha på postdraft eller internetstandard liksom. Sen finns det ju även informella informationsdokument. Det finns dokument om best current practice och så. Så det är, vi har ett par olika spår av dokument som man hanterar.
Kan man säga då att i ISG, så det är där det sker den här liksom kontrollen, att det hänger ihop för att det inte blir konflikter, för det blir lite nålsögat då egentligen.
Ja.
Okej. Bra.
Och det är därför du har den här typen av överklaganden som du kallar appeals, som går då från ISG till IAB.
Det finns en helt bizarr, abstrakt verklighet mellan de här standardsorganisationerna, där man erkänner varandra som en standardsorganisation. Och vad kriteriet är för att någon annan standardsorganisation ska anse att du är en standardsorganisation, det borde jag antagligen veta om, men det är en ganska grå massa. Men mycket har det att göra med historiska meriter. Så V3C som du definierar.
Dessutom är det en ganska tunn grå massa.
Alltså det finns ett antal bilaterala avtal, men oftast kring vissa specifika ämnen. Och om det finns ett sånt, man har delat upp utvecklingsarbetet till exempel mellan sig. IETF och ITU till exempel har bestämt sig för att utvecklingen av ISIS som ett routingprotokoll, det är egentligen ett ITU-problem, har jag tror man någon stadig upp någonting.
Det är ITU-protokoll, ja, som utvecklas av IETF.
Just det. Men det är alltså ITUs protokoll, men ITU har aldrig gjort något det här de senaste åren. Men ITF behövde lägga till saker, och då tyckte vi, men om ni är snälla, kan vi få publicera era standarder och lägga till lite? Och det tyckte de, det är okej. Okay. Då skrev man ett avtal om det här, och följaktligen finns vi. Alltså, det här blir, jag glömmer bort hur många standardorganisationer det finns som är erkända, men det är väl en par hundra i alla fall. Så alla finns baserat på att någon har erkänt dem. Så ITF har då vissa samarbete med Unicode till exempel, och så vice versa. Och, så. Och att hålla koll på det här är ganska spännande. Alltså.
Men till exempel fick jag just nu ett mejl från en person som arbetar på kommissionen som sa att oj, nu har jag sett ännu ett internt papper som jag fick se efter mycket om och men som pratar om DNS. För att det var, ja, kan vi summera vad är DNS och sånt där för någonting. Och då ser man de enda referenserna till pappret som inte talar om vad DNS är för någonting, även om det ska, är till The International Telecommunication Union and www.wikipedia.org. Ingen referens till ITF, ingen referens till NRC. Och det här är liksom den typen av dokument som produceras, alltså det här är kommissionen som gör. Och det är liksom så att som John säger, liksom, det är sånt man får hugga ner på hela tiden. Och det är som att dricka ur Niagarafallen när man är törstig. Alltså. Det finns hur mycket som helst. Och därför så sa vi ingenting när någon amerikansk politik pratade om att internet bara var en massa pipes. Det är liksom, det finns så mycket som... Tubes.
Joakim vill fortsätta.
När vi är inne på avdelningen gråzon här. En fundering också där, IANA, är det en del av ICAN eller finns det liksom IANA som är liksom siamesiska tvillingar delat liksom, här är det ju fristående och så finns det ju att det är en IANA-funktion inom ICAN också.
Det där har du frågat förut och det har vi pratat mycket om.
IANA är ju en funktion hos ICAN.
IANA är en funktion hos ICAN. Delar av det arbetet som IANA gör specificeras av RFC:erna. Så att det är alltså IAB som liksom, så IAB har en MOU med ICAN som talar om vilka saker som specificeras vid RFC.
Department of Commerce. Men ja.
Nej, MOU är mellan IAB och
En sak som Patrik sa, eller som jag hade sa när jag pratade om RFC-editor, det är alltså så att både för IANA och RFC-editor så har IAB översyn över båda funktionerna. Så även om IAB inte bestämmer längre om vem som utför RFC-funktionen, så har man fortfarande översyn över hur den utförs. Så när det här RFPn beslutades och skickades ut, så var det alltså mellan IOC och IAB som vi hade diskussionen. Så just i mitt fall var det ganska praktiskt att kunna läsa båda diskussionerna. Men så är det.
Om vi tittar på en RFC då som vandrar upp till ISG, Magnus godkänner den, Magnus kollega ISG godkänner den och den publiceras, det kommer ingen approval, den publiceras. Vem stämmer man om det skulle vara något patentintrång eller dylikt som har gått igen?
Du kan aldrig stämma någon för patentintrång, för om du har deltagit i den här RFC så har du frånsagt dig, om tillvida du inte specifikt har sagt att det här har varit ett patentintrång. Vad som däremot kan hända och händer är att om det finns tvister om patent mellan två företag och det ena företaget har gett ut det här patentet i en RFC under vissa premisser, så kan det andra företaget anse att det här är inte sant. Vad som händer då är att man brukar skicka in så här föreläggande till den här IETF Trust. Och det kommer väl sådana, jag glömmer bort hur många sådana som kommer, men det kommer en par tre om året i alla fall. Och oftast så brukar de då vilja ha ut de brukar väl ha ut listor över vilka från det här företaget deltog i diskussionerna, ofta någon gång i början på 90-talet. Allt det här finns på magnettape i en källare. Dessutom på magnettape så är det oklart om det finns ingen index till dem, så vet ni riktigt vad man skulle börja söka i det här. Och då brukar vi förklara för dem att vi ställer jättegärna upp och hjälper dem, men under normal amerikansk rättspraxis så vill vi ha betalt för att ta ut den här datat. Och sen brukar de aldrig höra av sig igen. Men Men vi har också vi har hämtat på DTF har lämnat ut data till rättegången där vi har haft data, då är vi skyldiga att lämna ut det här. Men man kan aldrig stämma oss för det här. Folk har försökt, men det brukar inte.
Utan de som stäms är de som sen implementerar den här standarden.
Ja, det är där man, precis.
Nej.
Alltså en av de långgående sakerna har ju varit till exempel ordet internet till exempel, där som är en lång process som ISOC drev.
Det finns diskussion, alltså så här, återigen, vi är ju nästan aldrig part i målet. Det finns ju väldigt, väldigt långa processer som pågår mellan andra parter, där vi har varit då en av dem som har tvingats förse den här med information, men vi har aldrig varit part i målet.
Den här frågan som var uppe då om Department of Commerce, är det alltså rätt att säga att det enda de så att säga lägger fingrarna i, det är IANAs arbete kring TLD och nummerplan och sånt? Eller?
Det beror på vem du frågar.
Ja, jag frågar er alla fyra.
Nu tittar jag på Jörgen och ler lite här. Alltså alla de här organisationerna och flera som inte är på den här bilden, framförallt de ICAN-relaterade, hänger ju ihop liksom kontraktsmässigt och MOU-mässigt med Department of Commerce. Mm. Och eftersom IETF arbetar med dels policy vad gäller utdelning åtminstone en viss del vad gäller IP-adressallokering och även hantering av domännamn, går det inte att säga att det inte finns någon koppling däremellan.
Ja, den här frågan som jag hade uppe här för några minuter sedan. Hur länge håller den här organisationsstrukturen? Och med tanke på det som också nämnts här tidigare, som kanske inte alla vet då med VCIS och annat. Vad säger ni om den biten? Många år funkar det här till?
Eftersom jag inte sitter i SGEB. Jag tror att alltså en rätt stor förändring pågår just nu i hur dokumenten arbetas fram och hur man får konsensus. Om vi tittar bakåt på IETF då, som inte finns, men om vi tittar på IETFs historia, den här organisationen som inte finns då, så ser vi att processen internt har ju förändrats ungefär var tionde år i varje fall. Man kan säga att det finns rätt hyfsade förändringar var femte, var tionde år. Och det är dags nu, och det som jag ser är just förändringen i godkännandeprocessen är den ena. Och den andra saken, det som Curtis påpekar, att den här separata IAOC liksom, organisationen finns. Mm. Och i och med att den organisationen finns, så är det möjligt för IETF själv att hantera sin egen budget, till skillnad från tidigare. Det går för IETF själv att ta hand om den här upphandlingen av RUC-editor. Det går för IETF själv att ta hand om upphandling av till exempel var man ska ha konferenser. Det gjordes inte tidigare. Mm. Så att administrativt så har det skett en extrem stor förändring bara de senaste åren. Mycket tack vare det arbete som faktiskt Curtis har gjort som medlem med den. Jo, men ta med fasiken kan jag säga. Så att det har skett stora förändringar. Men det sker också nu som sagt en modernisering av hur godkännandeprocessen av RFC är. Och det enda som jag ser det så som ett hot, det är just den här mängden appeals som Loa berättade. Är det en denial of service attack som gör att godkännandeprocessen måste göras om?
Det finns ju en sak till på att säga som han kanske lite var inne på, men det är att i det här med godkännandeprocessen så är det så som Magnus sa, att det finns ju ett antal, så varje dokument kan alltså ha ett antal mognadsgrader av standard, så, och där standard är högsta då. Och det är alltså så att det är väldigt få internetteknologier som faktiskt kommer till, jag glömmer bort exakt hur många det är, men det är en försvinnande liten del av dem här.
Kan vi säga, vi har ju idag publicerat, det finns, vad är vi uppe i, 4800 eller någonting RFC-er, varav 80 är internetstandarder.
Och det här påpekas ju på det problem då, därför att man har ju på något sätt urholkat värdet på en standard, eftersom allt vi använder idag då är proposed standard, vilket är den lägsta nivån av det här i princip. Och det som pågår en diskussion som har bubblat upp på senare tid lite nu och då, det är om man borde slopa en del av de här kraven på att ta dokument till full standard, eller minst ta bort den lilla stegen på vägen, eller göra en ordentligt uppryck på att försöka få upp det här till fler dokument till, proposed, till full standard. Men då är det återigen till det här med hur andra standardsorganisationer ser på oss. Där förväntar man sig alltså att vi ska ha visst krav på det här innan vi släpper någonting till full standard. Men då ska man komma ihåg att i de andra standardorganisationerna så finns det alltså folk som på heltid jobbar med att driva det här framåt. Till exempel ITU, VTC och så vidare. Och där ligger vi efter lite. Där har vi ett problem med hur man ska lösa det här. Och det kan nog bli en intressant fråga framöver. Jag tror inte att det på något sätt påverkar själva strukturen av ITF kanske. Men det kanske påverkar det sätt som ITF arbetar på. Mm. Är det Magnus som vill säga mer om det?
Jag vet inte. Jag menar, en kommentar tycker jag är ju då att... Jag menar, vi har ju blivit ju bättre och bättre i alla fall att försöka leverera i alla fall godkännandesprocessen, hur lång tid den tar. Den saken har blivit mycket, mycket bättre, och även publiceringen. Är det så, är det som har ju förbättrats avsevärt. Så att idag slinker ju, alltså det tar ju ett par månader att få igenom ett dokument från att man begär det publicerat tills det är ut och tillgängligt. Men förut, om man går tillbaka 2 år sedan, då har det ju snarare ett helt år. Så att
personligen så är jag inte så där väldigt bekymrad över den här strukturen. Behövs det så ändrar vi på den. Det är inte värre än så. Däremot någonting som jag noterar liksom tillfredsställelse är att kvaliteten på det vi producerar har blivit mycket, bättre parallellt med att vi gör det mycket snabbare. Och jag tror att det är den här kvalitetsaspekten är mycket, mycket viktigare. Att vi idag har åtminstone nästintill fungerande granskningar mellan olika arier och mellan olika arbetsgrupper, så att vi har tagit bort en del av belastningen på så att säga, ISG då, som behöver, ja, tidigare åtminstone behövde läsa precis allting för att förstå om deras eget område var berörda.
Okej, det var en del av kvalitetsaspekt, men man ser också att man verkligen producerar. Hur mycket krävs det av en area director eller en arbetsgruppsordförande? Eller om jag vänder på det, hur lite ska man göra för att bli sparkad utbytt? Ja, exakt. Effektivitet.
Alltså, om jag pratar som då arbetsgruppsordförande, så är ju min approach där att göra så lite som möjligt. Det vill säga, det mesta jag gör är att tala om för folk att nu får ni vara vänliga att producera det här till ett visst datum, för då behöver jag det.
Klassisk projektledare.
Ja, kanske. Och ofta med det man behöver ha är ett rätt bra kontaktnät, så man vet vilka som levererar, vilka nya personer som kommer in som är drivande, och liksom hitta dem tidigt så de faktiskt börjar jobba. Trots allt, det blir en del arbete. Jag vet inget fall där någon har blivit sparkad för inaktivitet. Däremot så kanske det har hänt att man har bytt arbetsgruppsordförande på grund av så här, någon typ av konflikt mellan 2 gruppordförande, eller på grund av att man har obstruerat eller någonting sånt. Men alltså, arbetsgrupperna som helhet har man väl lagt ner några stycken därför att det inte har hänt någonting. Och det kan ju inte dela berott på arbetsgruppsordförande, men det vet jag inte.
Magnus, ser ut som du säger något.
Ja, det är oerhört beroende på vilken arbetsgrupp man har. Jag var ju, innan jag blev air director, har ju varit arbetsgruppsordförande för audio video transportgruppen. Och det är en av ITFs största producenter av RFC. Vi producerade väl någonstans över 10-20 RFC per år här ett tag. Jag menar, på 3 år har vi lyckats släppa över 30 RFC i den här arbetsgruppen. Och den där la ju jag ner mycket tid. Jag menar, ska vi säga att har vi snittat på runt 20 timmar i veckan. Men det är mycket, för när man, de flesta behöver inte lägga ner mer än några få timmar i veckan för att hålla sin arbetsgrupp väl och fungerande liksom. Men det beror ju helt på vad arbetsgruppen, hur stor den är och vad den sysslar med liksom.
En sak som kan vara en intressant observation här, eller som jag tror, nu, det här påståendet till de andra, det är att vi har också sett ett period där trenden var att arbetsgruppsordförandena var mindre och mindre involverade i det arbete som arbetsgruppen gjorde, mer därför man såg det här som att arbetsgruppen skulle vara de som ledde på det här, ledde utvecklingen framåt av dokumenten, och arbetsgruppsordförandena skulle mer administrera det här. Det är väl en vacker tanke. Ett problem är att produktiviteten sjunker ju drastiskt. För helt plötsligt har man en majoritet av människor i gruppen som nog egentligen inte riktigt vet vad man vill, vart man vill och varför man vill dit. Medan det är väl, jag skulle påstå att man på senare år har börjat se mer och mer arbetsgruppsordföranden som faktiskt aktivt driver igenom utvecklingen i den arbetsgruppen och faktiskt ser till att det blir ett resultat inom någorlunda kort tid. Det beror egentligen på två saker. Dels beror det på att area directors faktiskt har blivit bättre på att jaga på arbetsgruppen att leverera något. Och det andra är att man har faktiskt hållit träning för arbetsgruppsordföranden. Man har faktiskt hållit utbildningar under ITF-mötena, vilket har varit väldigt uppskattade och väldigt bra träningar, tycker jag. Men så man, därför har man ju ökat produktiviteten lite, men kanske på bekostnad på att arbetsgruppsordföranden har fått göra mer och faktiskt tvingas vara del i utvecklingen av standarden. Faktiskt varit tvungen att ha tekniska åsikter och ta ett beslut.
Mm. Ja, jag skulle väl hålla med om det. Det är fortfarande, som jag ser, ett av de ställen vi fortfarande kan förbättra oss avsevärt inom när det gäller hur snabbt vi levererar dokument och hur snabbt vi kommer till resultat. Det är ju hur vi arbetar i arbetsgrupperna. Det är ju fortfarande där den mesta tiden spenderas på förslag till innan de kommer bli färdiga dokument. Det är där det går åt tid oftast. Och det beror på författare och på arbetsgruppsordförande och på arbetsgrupper i sig liksom. Därför är det också mycket svårt att förutspå hur lång tid det tar att genomföra något arbete.
Det är väl så också att min erfarenhet på alla ställen i den här grafen säger väl att en arbetsgrupp som fungerar och går framåt går ofta framåt. Om det börjar stanna upp så stannar det ofta upp rätt kraftigt och så är det svårt att få igång det igen. Mm. Det är väl rätt stor skillnad, i alla fall när jag tittar från utsidan, så är det rätt stor skillnad mellan arbetsgrupper som levererar och producerar, som det som Magnus pekar på, och andra som bara finns liksom. För man kan ju också titta på alla de RFC 4800 nästan som vi har nu, så kan man fråga sig, hur många av dem är det som används egentligen? När var det förra gången ni såg ett protokoll som började användas liksom globalt sådär jättemycket? Loa viskar MPLS i mitt högra öra.
fast MPLS är en ganska intressant exempel, för det användes faktiskt innan det kom till ITF.
Ja. Så att mer och mer de sakerna som faktiskt används, det är sånt som om man nu liksom sticker ut hakan lite grann, så är det de sakerna som verkligen används av det som producerar inom ITF. Det hittades på först och sen kom det till ITF för en verifiering och för att se till att det blev ett bra skrivet dokument som kan implementeras.
Om man tittar just på det här att producera kontra andra egenskaper man kan ha. Om du tittar på ditt eget avancemang, Patrik, från det du var liten valp och deltog på din första ITF. Mm. Och sen så har du ju verkligen jobbat uppåt. Vad beror det på?
Att man är dum, kanske. Oförmåga att säga nej.
Skriv på här.
Skriv på här, just det. Andra som kan skriva min namnteckning. Nej, men alltså, det är väl en för mig, alltså, Keith Moore hade en klisterlapp på sin dator som han tittade på varje gång som, och jag var air director tillsammans med honom i många år, som han tittade på varje gång han var frustrerad, och han sa I want the world to be better. Och det är det här liksom att den här synen att internet är det som kommer användas för all framtida kommunikation. Den aha-upplevelsen som säkert alla som sitter här inne någon gång har haft. Den fick jag när jag satt på marinstaben och höll på och kämpade 85. Och, liksom, och helt plötsligt så undrade jag vad 17 det var man höll på med egentligen. Det här går att göra på ett mycket bättre sätt. Och så blev det liksom den här aha-grejen. Och sen dess har jag känt att det här ska jag tala om för alla. Och jag kommer inte ge upp. Men jag vet också som sagt att jag är verkligen inte ensam än, liksom, framförallt inte på den här konferensen. Där. Och det är därför det är så roligt, liksom, som flera inne här, som när jag pratar med folk här inne. Liksom, varför håller ni på? Ja, men det är ju så roligt, för det är så många andra som tycker att det är så roligt. Ja. Så vi vill alla dårar och springa in i väggen tillsammans. Då.
Nej, även fast det inte var ett klockrent svar på frågan, så är det ju faktiskt rätt det du säger, att det här är så jäkla kul. Alltså, jag ser det som utomstående som har följt er många år. Alltså, ni lever ju med det här, ni älskar det här. Och man ser, när ni kopplar av, ja, vad gör ni då? Ja, då kör ni på Jabber och chattar
med andra. Då
sitter vi i på ett blogg.
Så att vi sitter i baren, men vi har PC:n med oss.
Ja, och då skriver Kurt skriver på sin blogg då från baren och berättar om menyn.
Men en annan väldigt, väldigt viktig sak som uppenbarligen då jag då, eftersom jag har hållit på så många år, som jag uppenbarligen lyckats med, att jag har lyckats övertala de arbetsgivarna jag har att stödja mitt arbete. Jag har ju passerat nu 4 olika arbetsgivare som jag började. Så att jag har jobbat betydligt längre inom ITF med liksom kompisar som här och ni som sitter här än med någon av de arbetsgivarna har. Mm. Som Magnus säger, liksom, det är en 100% sak. Jag menar, det är inte gratis. De här resorna är inte gratis. Liksom. Det finns inga som Curtis säger, att det här kan bli ett problem. Så att jag har haft tur, haft snälla arbetsgivare, men också kunnat argumentera för det jag gör.
Det på halvt skämt säga att en av orsakerna att vi fortsätter göra det här, det är också för det är så bra betalt.
Curtis, jag dubblar din lön.
Ja, precis. Då ska vi säga mikrofonen, tack. Här.
Så det kan ju vara så till exempel att en av de sakerna som skulle behövas, om det är som så att vi i Sverige ska ligga i framkanten, så kan det vara som så att det går inte att lita på att ett individuella företag i Sverige ska kunna betala det som kostar att ha folk åkande till ITF. Men Ericsson är stor, Cisco är stor, men liksom Curtis är en konsultfirma liksom.
Ja.
Tänkte ansluta lite till just det du pratade om här, och ni allihopa här och era kollegor också är ju, som du säger, beroende av snälla arbetsgivare som finansierar det här. 2 frågor. Dels, hur mycket när ni nu, ja, när du exempelvis började på Cisco, tror du var deras skäl att anställa dig, att du faktiskt höll på med det här? 2, var ditt krav när du började hos dem att du skulle få göra det? Det ena. Det andra, nu vet jag inte riktigt om det gäller alla att ni jobbar mer eller mindre heltid i det här, men hur mycket av det här, utav er arbetstid, är också att föra ut det här inom era respektive företag? För jag antar att det måste ju vara en del av det som företagarna tycker är fördelen med det här, förutom att synas naturligtvis på RFC med namn och sådana saker.
Ska vi gå varit runt? Ska jag börja? När jag började på Cisco, så då var jag Air Director. Så då sa jag till dem, jag behöver vara ute och resa i världen 6-9 veckor om året, bo på hotell, äta fina luncher, plus att hela min arbetstid går åt till det här. Oj, 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 sa de, men de har ju, i Cisco har jag haft andra som är min ITF, så det är bra. Varför att de anställer just mig bara för att jag har den rollen? Men det är mycket möjligt. Men en del går ju på PR-kontot. Det kan man inte sticka under stol med naturligtvis. Men just inom Cisco ser det som absolut nödvändigt att det finns öppna standarder som alla kan implementera. Vi som företag tror inte på att ha slutna standarder som bygger på patent och licensiering som en del andra industrier gör och en del andra företag. Utan i det stora hela så tycker jag att man ska konkurrera genom att ha den bästa implementationen. Och därigenom så satsar Cisco väldigt mycket på att folk liksom ska få vara med inom ITF.
Ja, jag jobbar alltså för ett företag som heter Acreo, som är ett svenskt forskningsinstitut. Det finns ju 2 svar på den här frågan om varför. Dels så var det väl så att jag var känd för Acreo därför att jag var aktiv i standardisering. Acreo hade nog inte riktigt insett hur mycket det skulle kosta att ha mig gående på någonstans. Alltså jag har en känsla att jag jobbar 80% med IT-relaterade saker, oavsett om man jobbar 100%, alltså man jobbar 40 timmar i veckan eller man jobbar 80 timmar i veckan, det är 80% i alla fall. Så att ja, jag tror inte att Acreo riktade räkna med kostnader, men jag tror att man är rätt nöjd att man faktiskt tog det beslutet. Vi syns i massa olika sammanhang. Ja.
Det finns en intressant fråga du ställde, din arbetstid. Du måste fundera på, vad är min arbetstid egentligen? Alltså, lite finns det där som Tobbe sa. En sak i det här är att vi äter, dricker och andas där på något sätt. Men för mig är det alltså så att när det första observationen vi gör är att jag vet inte hur det är för de andra här, men jag har fått flera frågor från utländska företag som faktiskt har som strategi att knyta an folk aktiva i den internationella utvecklingen. Och jag tror inte att det har att göra med ITF som sådant, utan det är alltså stora internationella bolag som vill ta sig in kanske på den västländska marknaden, så får det gissa vad de kommer från själva. Och som ser det här som en viktig del i det, du säger att lära och ta till sig det. Så jag tror det ligger mycket i det du säger. Det är klart, för stora företag finns det helt klart ett intresse i att föra ut den här informationen internt. Absolut, det tror jag. Nu är inte Netnode som är de som betalar mig för att göra det här, i alla fall just nu, än så länge då. Det var en fråga som vi ställde till Netnode styrelse. Jag har fått möjligheten att sitta på IAB. Är det något vi anser vi ska villiga att ta kostnaderna för? Nu har ju Netnode lite av sin, som sin målsättning att göra bra för internet i Sverige. Så även om jag kanske inte har något internt företag att föra ut det här till alla sju, det går ganska fort faktiskt, så är det vår kundgrupp är något betydligt större i sådana fall. Det är ju alla ni här, det är ju evenemang som det här, det är att åka omkring på träffa doktorander, föreläsa på diverse universitet och så vidare. Men det finns en mycket mer, det finns en mycket större mål för oss att göra det här. Men jag menar, till slut är det så att det är internetoperatörerna som betalar för den nätnosverksamhet. Och om de skulle tycka att det här inte var så kul längre, så då får vi sluta med det här och göra något annat istället. Så på det viset är det mer sårbara än vad mina kollegor runt omkring mig här är då. Men att säga det här med hur mycket av min arbetstid som går åt det här, det är väldigt svårt. Alltså, jag menar, jag ägnar ju säkert 40 timmar, jag säger 20 timmar i veckan åt att driva Netnode. Sen kanske jag ägnar 80 timmar i veckan åt att göra det här. Jag har ingen aning, men det blir ganska suddigt på slutet, kan jag säga det.
Ja. Jag hade ju redan pratat lite grann om vad arbetstiden, men jag menar, det kan jag tillägga är ju liksom att från skillnaden mellan innan AD och efter AD, det är väl lite annat fokus på vad jag lägger tiden. Men jag la ju minst lika mycket tid på att följa och jobba i ITF innan som jag gör som AD. Det är bara att jag har mindre tid för de egna projekten som man själv driver, liksom de egna tekniska lösningarna man vill få igenom. Men så att, och visst, det handlar ju om att föra ut viss information och så vidare om vad som pågår, vad som händer. Och det är väl egentligen, men det är väl en av de här fördelarna, att man får lite mer insyn i vad händer i den stora bilden liksom i ITF.
Okej, jag tror vi lämnar lite de här organisatoriska frågorna som vi är inne på och lämnar lite spelrum för teknik och annat. Om vi tittar på IPv6, så har ju du bland annat, Curtis, på din blogg skrivit att politiska krafter har skadat IPv6. Kan du utveckla det lite?
Nej, det så skrev jag nog kanske inte. Jag skrev
att...
Låt mig ändra till vad jag just säger. Nej, jag tror det jag skrev, och det är i alla fall det jag ville skriva, var att det finns två saker som har hänt. Det ena är att det finns helt klart en stark grupp intressenter som vill utveckla det här protokollet, som vill sälja det här för att vinna politiska poäng, va? Och det sätt man har sålt det här på har varit med att lova guld och gröna skogar. Man har QoS och det ena och det andra. Alltid blir säkert, jättesäkert, fantastiskt säkert och sådär. Och då träffar man på folk som tror att det här garanterar users hastighet och sådana saker. Men och det tror jag att det här, alltså IPv6, det är mer adresser, det är ingenting annat. Det är en större adressrymd, punkt slut. Det har aldrig varit designat att göra något mer, det har aldrig varit meningen att göra något mer, det kommer aldrig göra något mer än det. Så att försöka sälja in det här med att lova massa andra saker, det är klart folk blir besvikna eller kanske snarare förvånade när man inser vad det är egentligen. Och här tror jag att ett problem med det här då, det var att man från ett visst politiskt håll, i alla fall i vissa länder, har man då ställt sig, man har sett det här som en möjlighet att bli ledande på en teknikutveckling där man kanske tidigare låg efter. Då har man satt ganska ambitiösa mål. En skillnad, men jag ser det bland länder som gör det här, till exempel i Japan och Korea, där gjorde man det här genom att man satte ett upphandlingskrav. Man köpte helt enkelt saker som fungerade. Man brydde sig inte så mycket om vad de här företagen gjorde för att göra det här, men man ville ha fungerande saker som gick att använda i produktion. I EU så gav man ju pengar till de mest bizarra projekt för att göra det här. Som, jag menar, alltså, BT fick pengar för att porta Doom till IPv6. Det tror jag inte ledde in till utvecklingen i Europa framåt, om jag ska vara helt ärlig. Jag kanske är fel, men jag tror inte. Samtidigt finns det ingen som helst upphandlingskrav på att göra något av det här. Det finns ingen som har planer på att ta det här i produktion. I det här testet av myndigheter som jag pratade om förra lunch, det finns inte en enda myndighet i Sverige idag som använder IPv6. Noll. Ingen i produktion. Det tycker jag är ganska konstigt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så jag tror man kanske medvetet har skadat det här, men jag tror att andra krafter som ville vinna på det här kanske deras affärsplaner byggde på det här, de har ju helt klart skadat det hela med att sälja ut saker för att försöka få med sig politiker och få pengar för dem för att göra det här. Men så på det sättet har ju den här viljan skadat. Jag tror det finns en politisk, tror det finns någon politik som sån som har skadat här. Annars när man kanske borde satsa mer på upphandlingskraft snarare än att lägga pengar på helt meningslösa projekt utan verkan.
Ja.
Nu rätt ni förmodligen till i många peppen.
Jag vill lägga till en sak där om finansiering. Jag bara kolla det med Maja här lite grann. Jag nämnde det bara så här som är att viss standardisering som vi gör i Sverige, framförallt den till exempel via ISO, där är det som så att det finns en organisation som heter SIS, och de får ju pengar dels genom medlemmar, men de får också betalt av staten faktiskt. Det går bidrag från näringsdepartementet för att betala det, men arbetet inom ITF får noll. Och jag tittar just nu på ISOs papper, och den andra gången jag har varit i kontakt med SIS var när SIS genom en svensk standard faktiskt bröt mot den överenskommelsen som ISO och ITF har, så jag var tvungen att göra en officiell appeal på det beslutet som SIS ITS gjorde. Men för övrigt har jag inte sett dem någon gång.
Nej. Vad var de bröt mot dem?
Vad säger du?
Vad handlade det om, problemet? Vad var de bröt
mot? Ja, det var helt enkelt så att de slog fast en format. De slog fast en svensk standard för X509-certifikat. Och hänvisade till en internet draft, det vill säga hänvisade till dokument innan det var färdigt inom ITF. Ja. Och MOU:n mellan ISO och ITF säger att vi bara ska referera varandra standard, det vill säga RFC-er. Men de hänvisar till en internet draft. Mm. Sen ser vi då att den svenska standarden för ett X509-certifikat som ju liksom pushades igenom i praktiken har ju inte använts någonstans. Ja. Men det var ju liksom ett formellt fel som ändå begicks, så att jag var tvungen att säga ifrån. Ja. Så där ute, så till vissa standardiseringsorgan utgår det ersättning.
En fråga, vi behöver mikrofonen.
Jag tolkade Kurti som att det ligger en rekommendation till den svenska regeringen att omedelbart säga åt sina myndigheter att upphandla IPv6. Vad är fördelarna på kort och lång sikt med att börja redan nu?
Så här va, jag ser hellre att man lägger pengar på att upphandla IPv6 än att porta Doom till IPv6, va? Det känns som mer meningsfull spendering av pengar. Sen tror jag att alltså,
John håller inte med.
Det finns alltid någon som men, alltså, nej, men, jag tror att det finns en väldigt, på kort sikt finns det absolut ingen som helst vinning på att porta det här till V6, det tror jag inte. Jag tror det finns en fördel på lång sikt i att man stimulerar ett intresse och ett deltagande i utveckling hos marknadskrafterna som inte finns i Sverige idag. Jag är inte så säker på att V6 kommer vara den alla, eller, jag tror inte att V6 som det ser ut idag när det kommer vara V6 som det ser ut om 10-15 år. Jag tror vi kommer ha mycket mer dynamisk utveckling av internetprotokoll på sikt för att få det här att skala. Men för att kunna följa med den utvecklingen, för att kunna implementera det här och inte halka efter, så det är viktigt att det finns en kommersiell drivkraft som man hos aktörer i Sverige kan peka på och säga att det finns väldigt pengar att tjäna här. Vi är inte de som köper när det här är klart, va? Det finns länder i framförallt i Ostasien, Korea, Japan och så vidare som har ett mycket mer aktivt deltagande i de här processerna där, och där finns det också kunder som vill betala för det här. Jag menar, det är så att ingen av de här företagen kommer att göra någonting om man kan räkna hem vinster på att delta i det här. Och där tror jag det finns en risk. Jag menar, Ericsson och Cisco har säkert globala kunder som man kan räkna hem det här deltagandet på. Men om vi vill tro att det ska vara som svensk industri och svensk utveckling, så måste de kunna räkna hem det här som en marknad i Sverige. Och det kan man inte då.
Så det är alltså mer en fråga om att stimulera näringslivet, IT-näringslivet, än att till exempel framtidssäkra offentliga e-tjänster?
Det tror jag. Absolut.
Jag ser inte det som helt två olika saker. faktiskt. Jag tror också att de offentliga tjänsterna och sånt som kravställer upphandlare och liksom kan köpa de här sakerna på så vis, alltså, det är ett sätt att stimulera det.
Om man får vara lite elak, och det kanske man får här, i mitt seminarium för Lund så pratade jag om det här med att idag finns ingen svensk myndighetswebbsajt som har ett certifikat. Så är det totalt, har jag ingen aning om det här är en myndighet eller om det här är Patricks fisk och data. Det kunde vara både också med anbelangare. Lite tror jag att om man var mer aktiv i att driva IT-utveckling, att ta åt sig nyheter och försöka hitta applikationer för tekniken. Det kanske inte finns någon, men det har man i alla fall försökt. Man har bidragit till stimulans både hos näringslivet och i att utveckla e-tjänster. Men som det idag så gör man ju minsta möjliga som man verkligen måste, och sen lämnar man det här. Alltså, jag kanske inte helt håller med Patrik att det är två att det här är samma sak. Jag kan se en viss skillnad i dem, men jag tror helt att de hänger ihop. Jag tror att det är viktigt att stimulera utvecklingen, för idag finns det ingen sån finns det ingen sån stimulans.
Ja, men det är som du säger, track record är väl att vi gör så lite som möjligt från regeringens sida. Men däremot skulle någon på allvar få oss att tro att Försäkringskassans tjänster kommer gå ner om 5 år om vi inte går över till IPv6. Men då har ni förmodligen varit öra mer än att en bara branschstöd, så att säga.
Försäkringskassans tjänster gick ju nästan ner även om de inte använde IPv6. Bara genom att det var, alltså, du kan ersätta IPv6 med någonting annat. Och jag tror alla vi här och flera andra i rummet ser att det är ett stort problem i Sverige, för att man tittar inte ens på liksom första lilla saken som behövs. IPv6 är bara ett exempel. Det kanske är något annat som behövs för att få den. Alltså, jag tror att om vi tittar på också det föredraget som Curtis och Pierre, som vi höll det här strax innan lunch, så just det att tyvärr så är många av dem som driver 24-timmar myndighetens tjänster invaggade i att de tror att de har någonting som fungerar och är säkert. Och så ser man att det behövs inte ens en vindbris, så går liksom tjänsten ner. Liksom att regeringens hemsida går ner när de släpper en budget som till och med en planerad aktion. Alltså för mig är det liksom, det tycker jag är ett rätt gott exempel på att liksom, det finns mer att göra. Händelsen var att budgeten släpptes. Sen om det var folk som ville hämta den eller om det var något annat som hände, det, liksom, det kan vi diskutera. Men uppenbarligen blev det problem.
En annan fråga eller en annan kommentar här. Vi pratar ganska mycket om internet och internetcentriskt fokus. Men det är ju samma teknologi som används internt inom företag. Och som, liksom, det är ju samma mekanismer, det är ju samma principer, samma protokoll, samma människor kanske som inte sätter upp sin DNS rätt eller inte konfar sina routrar rätt eller kan upphandla rätt sina externt synliga saker. Så att det är väl kanske minst lika viktigt, så att säga, att en myndighet eller en kommun eller landsting eller stort företag, att de förstår att upphandla och har den här framsyntheten eller kunnandet eller vad vi ska kalla det för, även när de gör sin interna IT-tjänster. Och det tycker jag är en sak som har missats lite grann i de här tidigare grejerna när PTS har snackat om en säker internetinfrastruktur och annat. Fine, det måste till. Men man måste ju kunna ställa motsvarande minimikrav om du har, så att säga, samhällsviktiga tjänster eller har någon slags samhällsviktig funktion på det övriga IT-stöd. Har ni några kommentarer på det? Liksom att det har blivit lite mode att prata om det och säga att internet ska vara viktigt och samhällsviktigt, men det är givet att det är så, men de andra bitarna får vi inte glömma. Och det känns ju som att diskussionen ibland glöms bort.
Jag tror väl att det är väl en sak som jag klandrar mig själv för att vara för dålig pedagog och förklara för liksom, företag. För att i min värld, när jag ser hur ett företagsnät och företagssystem fungerar, så är det symbios med liksom, internet. Vilket gör att när jag pratar om internet så inkluderar jag allting, inklusive liksom, det som företag ser som sina interna nät. För att i framtiden så kommer inte företag kunna ha sina interna nät utan att internet fungerar och tvärtom. Så att det är väl en pedagogisk liksom, tabbe som jag till exempel har gjort och inte kunnat förklara liksom, att jag kanske ligger något steg vidare i utvecklingen. För det finns ju beroende där, och löser man det ena problemet så man också löst det andra. Men du har helt rätt.
Nej, vi växlar. Ingen annan törs säga. Nej, vi växlar vi spår här. Om vi tittar på en observation jag har gjort som har hållit mycket IP-kurs genom åren och har visst fortfarande roll i det då. Så har jag sett att förr, alltså när IP var nytt, var det kul, då ville ju programmerarna lära sig verkligen hela stacken. Och fan, man fick frågor på TCP och så vidare. Och idag är de helt ointresserade. Det kommer ju inte en utvecklare på någon kurs, utan man lider två hål i väggen och man skickar in det på en socket och det kommer ut någonstans. Hoppas man, ja. Så att jag vet att Kurtis...
Nej, tar för givet.
Jag tar för givet. Ja. Kurtis har ju haft det här uppe tidigare. Jag vet, jag pratade med Loa igår och Loa har en intressant syn. Men jag tänkte börja med dig, Magnus. Transportnivån, du fick lite pika här. Behövs det?
Ja, den behövs ju rätt.
Så frågan är alltså, litar applikationerna för mycket på?
Jo, och jag tror de gör det. Jag menar, TCP kan göra vissa saker, men man ska inte lita på att TCP fortsätter funka. Och framförallt inte idag när folk börjar använda, har många olika interface, många IP-adresser och sånt. Man behöver använda applikationslogik för att när TCP-sessionen går ner eller man får indikationer att det inte funkar, att sätta upp en ny. Kanske över ett annat interface och få sakerna att fortsätta fungera. Och då gäller det att man har rätt tänkt så rätt i applikationen och har en rätt identiteter för sessioner och sånt där, att man har allting fungerande på liksom applikationsnivå. Och det tar man bara en socker, TCP-socker och tror att vi kör och hoppas att allting ska funka, så går det åt skogen.
Kurtis, du har satt lite fyr under brasan på den här diskussionen.
Jag startade en diskussion internt med IAB, som jag också samma mail i ett omskrivet postar på min blogg, antar du det menar?
Ja, men bloggen är.
Jag trodde ingen läste den nu.
Nej, det är synd, du skriver så mycket, men det är väl inga som verkar läsa. Alltså, det står noll inlägg på allting.
Alltså, jag tror att det är alltså så här, att jag tror att det finns en risk för att applikationsutvecklare har gjort två dumma saker. Det ena är att man börjar anta att applikationerna har någon som helst uppfattning om topologi, vilket de inte har, men de tror de har det. Det andra, det är att man börjar utveckla applikationer som förlitar sig på den här transportnivån. Alltså, internet är någon sorts best effort-tjänst som kanske kommer fram. Och jag tycker då att applikationer borde vara designade, applikationer borde ha en state-maskin, applikationer borde ha ett protokoll som förutsätter att man faktiskt kan tappa paket. Man kanske inte kommer fram till paket, och då måste man antingen se till att applikationen kan göra, återställa det, vad nu är det för form av status man vill upprätthålla, eller så ska ett fullt godtagbart resultat vara att den inte klarar av att göra det här. Och då ska det vara ett korrekt utförd applikation som skulle hantera det här. Men det finns då tydligen en massa applikationer som blir väldigt förvirrade ifall det antingen försvinner paket, eller som helt litar på att det är TCP eller transportnivån som ska göra den här applikationsrecovering av mig, och jag ska bara kunna fortsätta skicka paket som inte hade hänt. Va? Och så tror jag aldrig internetarkitektmodellen någonsin har varit. Men det verkar man tro på senare tid att så är det. Och det tror jag är en ganska farlig utveckling. Sen tror jag det finns en massa mer saker kring redundans på den här sidan som behöver lite läskigt med att det finns 18 nivåer över varandra där alla konvergerar samtidigt med lite olika timervärden. Det blir nog väldigt jobbigt, tror jag.
Jag tänkte ta Loa först.
Okej, okay, ja.
Någon gång i tidens begynnelse då kunde man internet någorlunda. Man visste vad som hände. Sen dess så har det ju blivit så att vi har blivit mer och mer. Ja, först blev vi specialiserade och sen blev vi kompartimentaliserade. Det vill säga, vi låste oss in i vårt eget område, och jag tror att det leder till två saker. Det ena är att vi vet vad som hände på andra skikt, eller inte. Vi visste vad som hände på andra skikt, och vi förutsatte att det inte blivit några förändringar, och allting som på något sätt är nytt behöver vi göra själva. Alltså det är liksom två saker som verkar ungefär samtidigt, och jag tror att det här kan vara, så att säga, utvecklingsmässigt en fara. Vi får det här som Kurtis talar om, konvergens på sju olika nätskikt eller sju olika skikt i nätet. Timervärdena kan vara lite olika, det vill säga i värsta fall så kan vi få någonting som rekursivt känner igen att förbindelsen är bruten, och det spelar ingen roll om man gör, den är alltid bruten och jag ska göra en åtgärd. Eller också kommer ett läge där ingen gör någonting. Nej. Och det här är lite stokastiskt, vilket som är vilket.
Men då kanske du skulle producera en RFC som beskriver helhet istället för att göra fler om tunnlar över tunnlar på tunnlar på tunnlar.
Alltså jag har börjat fundera över att skriva någonting som jag har kallat för tunnelmania. Ja. Alltså det här, det finns inget skikt eller någon, ja, hur man nu pratar om det, men någon nivå i nätet, det finns ingen nivå i nätet som inte har någon typ av tunnel. Och de här går i varandra och om varandra och förbi varandra. Och jag, på något sätt så säger jag mig att det borde gå att vara lite smartare här. Man borde kunna, så att säga, rationalisera på något sätt. Och jag har faktiskt börjat på den här draften ett antal gånger, men sen dyker det upp någonting annat då, oftast ett ITF-möte.
Ja, de är farliga, de borde förbjudas.
Patrik?
Jag har börjat klaga rätt allvarligt på att det finns alldeles för få, först och jag håller med dig helt och hållet. Mm. Det finns alldeles för få personer som är intresserade av att röra mockare för internet. Det är alldeles för få som är intresserade av att se till att faktiskt när man släpper in någonting i vägguttaget att det kommer fram på andra sidan. Och det som gör mig extremt oro för att hålla på med internet idag, det är att kunna göra Ajax och liksom webb 2.0 och göra webbsidor liksom. Det är till och med så att folk inte längre kan köra själva operativsystemet, utan man vet hur man kör någon applikation, någon content management system, och det är internet. Och det som gör mig väldigt orolig, det är om man tittar på till exempel intagningar till gymnasiet där de har börjat ha IT-utbildning och sånt. Så är det liksom de ställena där det finns liksom någon typ av rörmockeriutbildning, så är det så att de får inte fullt i sina ansökningar. Det är bland de lättaste utbildningarna att komma in på. Mm. Medan däremot när man gör webbsidor och så där är det betydligt bättre. Nere i Sjöbo där jag bor så fanns det alltså lediga platser för de som är internetnättekniker. Men de två utbildningarna som det var absolut svårast att komma in på var cirkus- och frisörutbildningen. Och då undrar jag liksom, vad är det som gagnar Sverige som land bäst på lite längre sikt, både kort och längre sikt? Jag vet inte om det är cirkusutbildningen eller frisör.
Vad är framtid att vara frisör i Sjöbo?
Nej, det
är ingen framtid.
Nu tappade jag bort det. Vilken av de där var du som hade internet, sa du? Var det cirkus eller?
Nej, men cirkus är väl kul.
Ja, eller också är det som så att vi kan, att liksom, eller också ska vi bara luta oss tillbaka och köpa produkter och vad det nu är som liksom görs någon annanstans i världen och installera saker som IPv6 när andra länder redan har gjort det, och sen är vi liksom 10 år efter alla andra. Men ja, jag menar, där försvann den konkurrenskraften Sverige har, att vara först och vara innovativa.
Ja visst, fråga.
Jag började någonting som heter Nakademin efter gymnasial utbildning. Och då kom jag in på någonting som heter nätverkstekniker. Och det lät ju jättespännande, för jag vill jobba med nät, tänkte jag. Och tyvärr var det ju frågan om att administrera Windows-servrar. Hela utbildningen gick ut på. Och man ser även ansökan efter nätverkstekniker. Då förväntas man att du ska kunna någonting om Active Directory och skrivarutdelning.
Ja, vilket inte är nätverk, nej. Nej, alltså helt rätt. Du måste.
Ja, nej, men alltså, det är sant som säger det.
Så här, ja, det är ett teknologi. Det är ett terminologiproblem, och det är helt riktigt som du säger. Men å andra sidan så finns det utbildningar som gymnasiala utbildningar, till exempel på naturvetenskaplig linje, där man faktiskt, till exempel då, som jag var hälsade på en i Falkenberg här för 2 veckor sedan, där det faktiskt ingår då i fallet. Jag var ju där eftersom de samarbetar med oss på Cisco då, likaså Torbjörnsplans gymnasium här i Stockholm. Då ingår att när man klarat gymnasieutbildningen så får man en CCNA, och är det som så att man dessutom klarar av en certifiering som finns på vissa ställen, så är det dessutom 10 universitetspoäng bara att man har gått färdigt gymnasiet. Så att det finns sådana, men det finns inte tillräckligt många sökande.
Okej.
Okay. Ja visst, okay. Varsågod.
Det här med bästa effort, en nyfiken fråga till panelen. Går det att få en uppskattning av andel, alltså all trafik på internet är väl inte bästa effort, utan det finns ju dedicerade förbindelser också.
väl?
Ja.
Och i så fall, om du är med på det, hur ser relationen utav den totala trafiken som är bäst effort, och hur stor är andelen då som är något så när garanterad bandbredd?
Jag vill säga internet, som det vi kallar internet, är bäst effort.
Alltihopa?
Ja. Det är endast ifall du verkligen sätter upp egna speciella nät som du som regel får.
Typ VPN-tunnlar eller?
Nej.
Nej, det hjälper inte.
De är också bästa.
Du måste köpa ett helt nät.
Egen fiber?
Ja.
Det märkliga med bästa effort är att det är större sannolikhet att jag får fram mina paket över vissa bästa effort-nät än det är över nät med garantiservices. Så att det som vi säger med best effort över interdomain internet är att vi gör det bästa vi kan för att få fram det, och det är oftast förbannat bra.
Alltså, nu ska vi komma ihåg en sak här också. Det som jag pratar om, det är alltså att hela arkitekturmodellen, alltså det här är ett paketförmedlat nät. Det här är inte ett kretskopplat switchat nät som kanske fungerar. Om det inte gör det så skulle det vänta 50 millisekunder, och så har du lagt ner 4 gånger bandbredden på att köra det här under kemisk spring bidirectional, vilket är stor del av så till att nätet är byggda på. Paketförmedlade nät är, om paketet kommer fram så kommer det fram. Och som Olof säger, vi har gjort det här så in i helvetes bra så alla har använt det här, för det var mycket mycket bättre än telenätet, och så var det billigare också. Men folk hänger upp sig på att det här best effort skulle betyda, skulle vara någon sorts undermåligt. Det är därför du har alla de här männen som springer kring och säljer session border controllers, IMS och VPN och MPLS, va? Det finns en här enorm affärsindustri där ute, alltså inte MPLS sådant, men alltså det finns en enorm industri som går ut på att tala om för folk att internet som sådant fungerar väldigt dåligt, det går inte att använda det här, du måste lägga pengar på det här. Inte ens som sånt idag finns det labbförsök där man konvergerar snabbare än vad SDH kan göra. Ett normalt stort operatörsnät idag konvergerar 120 millisekunder. Det är ganska fort. Alltså, det är ungefär det krav man kan ställa på ett transportnät. Det här gör man dessutom i mycket högre bandbredd med mycket mer trafiklast än vad någon någonsin gjort tidigare. Men det som jag hängde upp mig på, det är att i arkitekturen så förutsätter applikationerna att alla paket alltid kommer fram. Det gör de inte ens om du hade ett helt dedikerat transportnät, som Magnus sa. Inte ens då kan du garantera att alla paket kommer fram. Du skulle ha exakt samma problem med applikationerna då som du har över internet idag. Nu på att du säger något.
Bara en snabb kommentar, visst?
Ja. Ja. Nej.
Nej. Stopp. Alltså, okay. Du illustrerar just exakt det problem som vi har med applikationsutvecklare. Det är att folk förstår inte den här modellen. Det här, alltså, i en modell där du har oändligt mängd bandbredd, så är det här fortfarande ett best effort paketnät. Även om du hade all bandbredd, om du hela tiden hade 100 gånger mer bandbredd än vad du hade, bygger arkitekturen fortfarande på att det här är ett best effort nät. Det har ingenting att göra med prioritering av trafik. Det har ingenting att göra med quality of service. Det har ingenting att göra med bandbredd. Det har ingenting att göra med konvergenstider. Det är en helt annan fråga om hur arkitekturmodellen ser ut. Och det här är helt klart en otroligt svår fråga som vi måste jobba med att utbilda folk om hur det här nätet fungerar, hur arkitekturen ser ut. Det här är otroligt grundläggande frågor som inte ens tror jag de flesta ITF förstår eller ens har varit med om att utveckla. I min text på min blogg den gången så tror jag skrev någonting om att i de flesta stora operatörsnät, det här med att man lägger på SLR eller en hårdvara, det gör man egentligen bara för att slippa bekymra sig om det här. Alltså problemet är ju detsamma i alla fall.
Man får ingen spärrton när det är för mycket som kör.
Jag vet inte, jag tror att det är ett bra exempel. Alltså. Om jag skickar ett mejl, då vet jag att det kommer fram. Om jag ringer till någon så har jag ett antal olika anledningar att inte komma fram. Det vanligaste är att han pratar med någon annan. Det vill säga, jag får, alltså hela mitt samtal droppas. Det är inte ett paket som droppas. Så det här är liksom, jag kan använda det som pedagogisk bild även om det inte är riktigt tekniskt riktigt. Det är så här, telenät droppar mer trafik än vad internet gör. Lik förbannat så är det så att man använder best effort som någon slags nedgradering utav så att säga, den här paketförmedlande typen av nät. Och jag har svårt att acceptera det, men jag har fört diskussionen i snart 20 år och jag vet inte om jag kommer någonstans.
Tar vi Robban igen?
Bara en kommentar till just det här som Patrik var inne på förut. Alltså det här med
ät micken.
Närmare munnen.
Ja, okej. Okay. Det här som du sa för tidigare, Patrik, om det här med kunnandet och att det är dåligt med uppslutning på gymnasielinjer etc. Alltså oavsett om det är så att vi ska ha utvecklare själva här och vi ska bygga system eller inte, så har vi ett grundläggande problem. Och jag tror att lite grann den visade på tidigare här med att liksom vi har myndigheter som har feluppsatta prylar och sånt där. Har vi inte ens kunskap att kunna kravställa för vissa basala tjänster, så är oavsett om rotorna tillverkas i Taiwan av D-Link, så att de sitter och har några andra som liksom bygger grejerna, om vi inte ens kan kravställa det, så är vi ju jävligt illa ute. Så att din poäng är ju extremt viktigt, att vi måste ju ha ett baskunnande för att kunna köpa vettiga grejer och kolla att vi får det som vi tror att vi har köpt. Annars så kommer vi ju bara säga fixa kul, och så tror vi att vi får någonting som funkar, men vi har inte fått något kul, utan vi har fått någonting som vi betalar dyrt för och som inte levererar. Och då måste vi ju göra det på ett bättre sätt än som det oftast görs nu, att man tar en till runda möten liksom. Det är ju det svenska sättet att lösa saker och ting på. Och det känns ju som att det går 20 jurister på varje tekniker liksom, i våra myndigheter nu för tiden. Vilket i sig är en skrämmande utveckling. Vi bara, vår gemensamma patient GMR, när vi var i Silicon Valley en gång för typ 10 år sedan, och han satt och bläntade i gula sidorna och konstaterade att det är 50 sidor datorföretag här. Det är 100 sidor jurister. Det här känns som liksom IT-huvudstaden. Är det inte lite grann där ditåt vi börjar gå nu också? Att det har lämnat det här teknikstadiet, men det har försvunnit iväg och det har inte blivit bättre, utan det är ett gap som hela tiden växer, där vi håller på att bygga något slags större och större korthus, om vi inte riktigt vet att vi ska köpa rätt prylar ens en gång eller kravställa tillräckligt rätt. Kan ni kommentera det på något sätt? Fel eller rätt?
Jag kan ju börja med att säga då, alltså jag tycker det är väldigt bra att du pekar på det, att nivån är så pass låg, inte bara att vi inte kan utveckla saker utan att vi inte ens vet vad vi ska köpa. Det är helt riktigt, det är så dåligt.
Alla nickar och håller med. Då tar vi Åke.
Ja, jag är tillbaka på det här med quality of service. Jag saknar en paradox i förklaringen. Och den paradoxen är att quality of service, att införa det på ett nät, är ett sätt att göra nätet sämre, inte bättre. Quality of service gör inte ett dyft när nätet fungerar, för då finns det ingen kö där du kan välja vilka paket du ska kasta i. Om du kommer någonsin i den situationen att du måste välja vilka paket du ska kasta och tycker att du ska ha någon annan algoritm än det paketet som just då inte fick plats, då har du gjort fel. Det kommer nämligen att vara så illa att även den trafiken du vill prioritera kommer med största säkerhet också att få kastade paket. För det är väldigt, väldigt sällan trafiken ökar precis så mycket att det precis räcker till. Kan bli full ändå. Det finns ett annat sätt att uttrycka det här på. Man brukar prata om traffic engineering, har jag för mig, när man pratar om det här. Att man ska på något sätt använda ingenjörsmässighet för att styra trafik i ett nät. Jag hävdar att traffic engineering kan man inte göra i ett befintligt nät genom att trycka på quality of service på det, så att säga, i efterhand.
Okej, det är något man måste göra. Det inte går att göra. Får jag avbryta där? För nu har du påstått att det inte går att göra. Jag skulle adressera det till...
Ja, för att förklara vad jag menar. Ja. Jag hävdar att det är något man måste göra när man planerar nätet. Och ska man göra det igen, ja, då ska man mäta, se vad det var fel, göra om och göra rätt. Tack.
Okej. Tack. Loa?
Det finns ju väldigt många aspekter här som man kan... det ena är att jag håller fullständigt med om den här paradoxen. Det är, alltså, egentligen om man tittar på... Om någon säger att de kommer att sälja quality service till mig, så frågar jag hur mycket behöver jag betala för att få mina paket kastade? Och det är jag inte så där egentligen så intresserad av. Den andra saken är ju det att traffic engineering är inte QoS i den här så här telekommässiga, traditionellt telekommässiga så att säga, sättet att se på den. Traffic engineering för mig har två olika användningsområden. Den ena kan jag väldigt lite om. Det är alltså vad jag kallar, eller vad som kallas inbound traffic engineering, som är en BGP-grej där man liksom annonserar mindre block av adresser för att få trafiken. Ja, fråga Curtis, han vet vad det handlar om. Jag kan inte det här. Det andra är att om jag har ett operatörsnät, så att säga, som är mitt eget AS, det jag vill göra då med traffic engineering approach, det är inte att införa quality of service, utan det är att maximera min throughput genom nätet. Och det här är två olika, helt olika sätt att tänka på det, men tyvärr så blandas det rätt ofta ihop. Och i det här jag vet inte vilken term som är rätt och fel. Och det här sista fallet, där är så att säga det jag ser MPLS-applikationen. Jag tror inte på MPLS-interdomän, jag tror inte på MPLS för att införa QoS, men däremot så ser jag det som ett verktyg för att optimera alltså utnyttjande av de resurser jag har i ett nät. Och jag tror mig ha erfarenheter där jag faktiskt kan visa att det är så.
Ja, vi har några minuter kvar.
Jag vill kommentera här med QoS lite mer kanske. Så att, QoS finns det finns väl en mening att ha i accessnät, och det är att komma tillbaka till det här med applikationer. Och framförallt till exempel, tar ett vanligt hemmanät idag och någon kör lite peer-to-peer sharing applikation, så kommer den käka upp all bandbredd, och sen har du någon annan applikation som du faktiskt hellre skulle vilja få igenom. Det är väl ungefär de fallen du faktiskt skulle vilja straffa vissa applikationer och ha bättre behandling av annan trafik. Och det är väl en av de liksom få. Det handlar enbart i de lokala accessnäten, i de lokala liksom spånäten. Sen när du väl kommer ut till de större näten, så spelar det ingen roll.
Okej. Vi växlar än en gång spår. Vi har några minuter kvar. Det är en stor fråga nu, det här med nätneutralitet. Stora eller alla innehållsleverantörer på ena sidan och sen ISP:erna. Vad är er syn på den här jättefrågan som har blåst upp?
Vi inom ISOC håller på och skriver ett papper där vi försöker förklara vad som menas med network neutrality. Mm. Och problemet är att det är ett ord som betyder olika saker för olika parter. Ja. Men däremot så är det väldigt värdeladdat just i USA, för att där är det ett faktum att det var väl, tror jag, 6 eller 7 olika förslag i senaten för just network neutrality, och att det skulle göras lagar på olika sätt som driver fram det. En ISOCs syn är att det ska vara en horisontell skiktning mellan IP-nätet och applikationsnätet. Så att alla de som vill köra applikationer, det vill säga, är det så att man att två, Loa och jag till exempel, skriver varsin programvara som använder sig av IP i våra datorer, så ska den kunna kommunicera med hjälp av IP utan någon annan typ av överenskommelse. Däremot är ju ett faktum att operatörerna sinsemellan har ju olika typer av peering, liksom utbyte och avtal kors och tvärs. Och det måste de ju få ha. Och då finns det ju liksom en massa marknadskrafter där. Så att vad vi försöker göra är förklara just liksom hur det kommer sig att operatörer helt plötsligt, istället för att betala för transit, så vill de ha betalt istället för att de har slutkunder. Det är ju egentligen så det är. Men vår syn inom ISOC är nog att man inte ska blanda ihop kostnaden för IP-paket och kostnaden för tjänster i två olika saker.
Har IABN någon syn på det?
Ja och nej. Vi har väl ett antal olika syner, antar jag. Ja, jag brukar kunna prestera åtminstone 2 olika åsikter på samma möte, så någonstans mer än 13 skulle jag tro. Nej, skämt åsido, jag tror att IAB väldigt mycket instämmer i vad Paf sa. Det som vi har diskuterat det här, och det vi är lite osäkra i, det är ju hur mycket det är en politisk fråga och mycket en teknisk fråga. Och vi kommer väl hjälpa ISOC att uttala sig i den tekniska biten, men däremot så har vi inga ambitioner att delta i den amerikanska debatten runt net neutrality.
Och det har inte ISOC heller. Och en typiskt exempel på ISOC och IAB arbetar ihop är att jag hoppas att vi har meddelat att vi skriver ett sånt papper någon gång, i varje fall på något sätt via LIN. Och sen efter det, när vi väl har lyckats skriva ihop det vi vill, så skickar vi till IAB, så får de säga liksom, är det bra det här eller inte. Så får vi se vad som händer.
Alltså mycket handlar, ska man komma till, som Loa säger, att varken IAB eller ISOC har egentligen lust att kommentera nationell lagstiftning eller vad ska jag säga, utveckling av affärsområden. Det är ingenting som vi sysslar med. Däremot kan man ju tänka sig, eller man vet att det här kommer att ha implikationer på arkitekturen allmänt. Och den sådana allmänna kommentarer kan ju IAB uttala sig om.
Okej, Maria.
Jag tänkte, om vi översätter det ni säger nu till utveckling av offentliga e-tjänster och samhällsviktiga tjänster som vi hörde Robert nämna tidigare. Så det innebär alltså att jag då som myndighet eller sjukhus eller kommun eller vad man kan tänkas vara, när jag nu ska ha en e-tjänst, så behöver jag tänka på åtminstone två saker. Det ena är att man ska ha en internetförbindelse som motsvarar de krav som behöver ställas på tjänsten, tillgänglighet och annat. Och det andra är på tjänsten själv. Är det någonting utöver det?
Alltså, i USA diskuterar man network neutrality som väldigt mycket har med betalning och bara vissa. I Europa diskuteras mer öppenhet, in- och utlåsning av tjänsteleverantörer och vertikal integration. Och det är den europeiska modellen. I Asien har man ytterligare en annan typ av, liksom, av gruppering. Så ja, i Sverige så diskuterar vi just det med öppenhet och access till tjänster och den typen av saker.
Jo, nu såg jag det bara ur best effort hänseende.
Nej, inte jag heller.
Okej. Okej, nåbarhet är
inte det vi
pratar. Men jag menar ur best effort hänseende så behöver man inte tänka på annat än de två. Att ställa krav på internetförbindelsen och se till så att tjänsten klarar de krav som
de kraven man själv ställer, ja, det är korrekt.
Sen är det ju självklart så att tjänsten måste vara nåbar överallt och alla sådana här saker.
Ja, just det, men sen måste man också komma ihåg det som Kurti sa, att liksom tjänsten måste kunna ta för givet att till exempel TCP-förbindelsen bryts. Och det måste finnas, inte bara det, alltså, dels, och då måste man också skilja mellan att dels måste det i själva protokollet potentiellt finnas en state-maskin som säger hur applikationen ska uppträda när det händer någonting. Men sen måste ju dessutom det implementeras korrekt. Och vi ser till exempel i mailklienter, framförallt från ett stort företag uppe i nordvästra delen av USA, har ju då implementerat DNS på ett väldigt intressant sätt i sina mailklienter. Vi gör att de cashar resultatet av en DNS-uppslagning mycket, mycket längre än vad svaret till DNS-förfrågan säger. Och det är en typisk då sak att, ja, det finns en state-maskin och det finns indikatorer på hur länge man ska casha saker, men det är en implementation som kanske inte är helt optimal. Så att det är liksom, så att det är, även på applikationsnivå, applikationssidan, så är det på två olika ställen man måste göra rätt.
Okej, min slutledning av det här, att offentliga sektorn som nu kommer att stå för stora delar av de samhällsviktiga tjänsterna har ett annat att lära alltså.
Ja, med tanke på Robban och jag i varje fall överens som är i rummet, så är det rätt många som har rätt mycket att lära, inklusive vi säkert, så att det, men absolut. Men också som sagt, som jag sa tidigare, jag tror också att det är en av de mest effektiva sätten som jag tror att staten kan hjälpa till att få det bättre. Det är ju som sagt att vara en bra användare och faktiskt göra rätt. Så att jag, som jag sagt på alla andra sessioner här i veckan, jag väntar på att Verva ska leverera sina papper om vad man ska, hur man ska göra.
Ja. Vi får avsluta. Jag skulle tacka er alla för att ni har ställt upp, och sen så är jag extra glad över att ni också presenterar den här synen, bland annat som du säger här. Vi måste påverka myndigheter och göra rätt. Därför att det jag i alla fall kommer att komma ihåg av år 2006, internetdagarna, det är att alla problem som har kommit upp här, och det har varit hela tiden olika saker. Vi har stora routingproblem som Kurtis pratade om idag, med att det är felbyggt helt enkelt. För mycket VPN-tunnor och annat. Det finns lösningar på. Vi har det här fantastiskt bra 24-timmars scenariot. Myndigheter och som jag tycker ni skickligt också hade kartlagt, så att säga, arbetet. Ja, det behövs inget nytt. Allt finns ju där. Det är bara kunskapen som saknas och viljan att göra det. Och det är liksom det genomgående, det jag kommer minnas. Och det som gläder mig väldigt mycket är att ni vill bidra till det här nu på svensk basis. För att nu har vi haft det där mycket ute i världen. Men det behövs också faktiskt nu konkret arbete här hemma, och det är jag glad att ni deltar i. Och även Loa berättade igår att fan, jag har, ja, du kunde inte räkna ut exakt hur många år du hade kvar till pension, men då sa du, nu vill jag fan göra något för Sverige, de här nog riktigt bra de sista åren, så att det tycker jag värmer. Och Magnus är ju bara barnet, han har många år att göra bra saker för Sverige.
Kurt.
Ja, men han är ju redan inne i arbetet här så att...
Jo, men vi andra tänkte på hur många år han har kvar.
Nej, det var ju faktiskt förra år på det sättet vi har passat att vem var det som klantigt nog jämför när han är ålder med Loa?
Nej, det var min dotter.
Vad var dotter?
Så kanske det var.
Det gjorde inte saken bättre.
Nej, en stor attack. Ett stort tack för det ni har gjort och det ni kommer att göra. Ska vi se, vad ska ni få?